Tjena, Tommy Söderström här. Gå in och spela på LeoVegas Sport. Då kan du vinna en häftig hockeyresa. Och ett äventyr i världens mest lysande stad. Så hänger du med till Las Vegas.
Spela på LeoVegas Sport och vinn en hockeyresa till Las Vegas med nya vinstchanser varje vecka. LeoVegas Sport, nummer ett i mobilen. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
Välkomna kära vänner till Offsides podcast och ännu ett avsnitt med Johan och Anders. Har du fortfarande planer på att sticka bort till katolska församlingen här i Göteborg med ditt block?
Det utesluter jag inte.
Du var ju väldigt lycklig här igår.
Ja, det var kul. Oskarsson Lindell som är filterreporter nu, tidigare Offside-reporter.
Känd för en väldigt smal krets för att ha varit 12-årig redaktör för svenska fans Real Sociedad-sida.
Ja, det var lite mer, han ville hitta ett tillfälle att skriva på svenska fans, och så letade han efter redaktioner där det fanns i princip inga skribenter. Så insåg han att Real Sociedad, där verkar inte vara så många, så gjorde han Real Sociedad till sitt lag.
Ja, det här var väl, tror jag, under tiden när Nihat och kanske Kovacevic och så härjade. Mm. En fin tid.
Ja, sen gillar han ju basken, Oskar, som är intresserad av mat.
Ja. Han har en kul kombo, han håller alltså på Birmingham och Real Sociedad. Mm. Gör honom intressant. Ja. Ja, han kommer visa dig någonting.
Mm, han kommer visa en skärmdump. Av någon anledning så har han varit inne då på den katolska församlingen här i Göteborg. Mm. Hittat där då att Jerzy Dudek rattade denna församling.
Han är sjukhuspräst.
Sjukhuspräst.
Fader Jerzy Dudek. Du blir väldigt glad.
Jag blir glad.
Och sa, det här måste vi göra någonting på.
Jag tänkte även en liten påvålig grej i nästa nummer. Kanske om det finns någonting i förväxlingen av hans namn. Men du turnerar mig direkt och sa, lägga av. Det är ungefär som heter Anders Svensson.
Nej, det visste jag inte riktigt. Man blir ju glad när man, eller bara omedelbart så skrattar man ju. Mm. Fader Jerzy Dudek, det ser ju kul ut. Mm. Men jag kollade upp snabbt bara och såg att Jerzy kunde gissa mig till ett ganska vanligt polskt namn. Känner man ju till flera stycken. Mm. Jerzy Czarnecki till exempel, kriminologen. Mm. Mm. Och Dudek visade sig vara, jag höftade lite, men 13-14 vanligaste efternamnet kanske i Polen. Mm. Inte lika vanligt som Lewandowski. Eller Novak som jag tror var det allra vanligaste. Ja. Men det innebär ju då att det är ungefär som kanske en polack intresserad av fotboll med koll på svenska fotbollshistorien upptäcker en Patrik Andersson och tycker att det är kul, medan vi, ja men det heter ju många, eller Alan Smith eller sådär. Men man blev ju glad, såklart. En del är väldigt besatta av namn, och det finns i den här Guardians The Knowledge som vi pratat om tidigare, som en nördarnas bastion. Där kan det vara, ja, väldigt intressanta grejer ibland. Mm. Men också, vad ska vi kalla det? Lite oväsentligheter.
Ja, det får man säga.
Vilka var de senaste att vinna en titel i randiga tröjor? Kan någon undra. Mm. Och det är man kanske inte jätteintresserad av. Nej. Men namn är ju en grej som ofta kommer upp där. Och jag tror vi använde oss av den när vi pratade om de här brassarna med det helt sjuka namn. De här, vad hette de? Creedence Clearwater Coto. Mm. Och de som var döpt efter rockband och så. Mm. Men folk vill veta ofta om det finns lag där som har haft spelare med samma namn. Sverige har ju haft på planen flera Andersson i några landskamper och så. Mm. Men om det fanns några med helt identiska för- och efternamn. De kunde inte bjuda på så mycket, förutom att det var lite stökigt i Maccabi Haifa eller om det var Maccabi Tel Aviv.
Det är lite gråningen här.
Över det. När de hade faktiskt två stycken Tal Ben-Haim i laget. Kan vara lite stökt för kommentatorerna. Det löste tröjmakarna genom att ge den ena namnet Ben-Haim med CH istället för H. Mm. Och jag tror i rapporterna så kallades den yngre av dem för Tal Ben-Haim den andra. Mm. Helt enkelt. Mm. Så. Mm. Och så skulle såklart en vara värre. Och det har faktiskt funnits ett lag. En match har spelats i England, i gärdsgården förvisso, men ändå registrerad fotboll, med 22 spelare där alla hette efternamnet Bungay.
Aha.
Det var en vansinnig människa, som det är inget vanligt efternamn. Gissa vilket som är det vanligaste Premier League-efternamnet förresten. Premier League fyller 25 år, då kan man se en del listor sådär, att funny facts. Då såg jag bara, vilket är det vanligaste Premier League-efternamnet under de här 25 åren?
Ja, du sa Smith innan, det borde ligga där uppe, men ett Det finns ju många Williams.
Det var ganska vanligt. Ja. Smith är Englands vanligaste namn. Ja. Men det vanligaste Premier League-efternamnet är Johnson.
Johnson, ja.
Faktiskt. Mm. Glenn Johnson och company. Mm. Men den här snubben var besatt av att han skulle... Han var väl liksom lite namnidiot. Och han ville skapa ett lag som bara bestod av... där de hette samma sak.
Mm.
Och han tyckte det var för lätt då att ringa upp 11 stycken Johnsons. Utan han valde ett av Englands allra ovanligaste efternamnet, som nämligen var då det här Bangui.
Mm.
Och hittade ett företag där en Bangui jobbade, tog kontakt med honom och bad honom sätta honom i kontakt med fler. Och det här tog lång tid, flera månader. Men till slut så hade han två fulla lag där alla hette Bangui. 500 Banguis fanns det i England och så fanns det en del runt om i världen. Kom folk från Australien och så. Och han hade tur, han hittade även en Bangui som var licensierad domare som fick döma. Och en maskot som hette Bangui. Och till och med en lagläkare då som hette Bangui. Han gjorde det här för att få ett bra PR kan man säga. Och det lyckades han ju med.
Ja. När vi ändå pratar namn så ska jag rätta mig själv. Förra veckan, tror jag det var, eller var det förra veckan, så pratade jag om Zlatan och att det betyder isbergssallad. Om jag sa att det var på persiska eller vad det nu var för språk. Det visade sig att det var inte sant.
Nej, fake news.
Fake news.
Ja.
Men jag var ju inte så pigg när jag kollade upp det här. Jag hittade en artikel i Sydsvenskan där det stod detta. Och jag utgick från att de har väl kollat här. Jag efterforskade inte det så mycket mer. Men jag blev rättad här av några på Twitter i veckan. Och jag ber så hemskt mycket om ursäkt.
Du är förlåten.
Mm.
Vad ska vi säga om det faktum att... Asiens fjärde rikaste man, kines, heter Kaching.
Ja, det var det.
Visste du det?
Ja, men det är ungefär, var det Nordeas chefsekonom som heter Vinst?
Ja, det finns ju ändå. Lisa Frost är väl en klassiker, va? Ja. På SMHI. Mm. Tennisberg lite, va? Som ändå refereras bort.
Mm.
Men Kaching, ja, det är kul ändå.
Det blir faktiskt kul.
Det finns ju de som har fått sina namn felstavade och så på tröjor. Var väl... Brassen Andersson, va? Fick väl spela med Andersson och så. Jag tror till och med Beckham har haft en tröja där H1 glömdes bort och så. Och en del har krångliga namn så att de har valt att bara... Greker har ju haft så ibland. Stelios var väl Stelios på tröjan och inte Giannakopoulos.
Ja, just det.
Och så finns det ju de som har kört smeknamn på tröjor. Vad tycker vi puritaner om det?
Jag är inte så förtjust i det.
Nej. Chicharito. Jag tror det har stått Kun på några, jag vet inte om det gör det nu, men på Agüero.
Inte länge.
Nej, men det har stått Kun Agüero på några, va? Vi hade den gamla skickliga norrmannen Jakobsen. Han var väl helt enkelt Mini på tröjan under Rosenborg-tiden där.
Så var det Frimmi.
Frimmi, ja. Vem var det?
Frimborn.
Ja, såklart. Ja. Ja, det var han till och med i år.
Ja, jag avser.
Ja, det var i alla fall ett litet avtryck.
Ja, det var fan ta med det enda avtrycket, tror jag.
Ja, det var ju den. Han bjöd ju på en underhållande intervju med Sportbladet när han var klar då.
Mm.
Och tog ner Kim Källström för att alla var så till sig trasen att han skulle komma till Allsvenskan. Ingenting jämfört med mig.
Mm.
Vissa har ju också varit... Känner du till dina gamla Freiburg-svenskar? Det finns bara en, tror jag. Han heter Benny Wendt och bor i Norrköping. Och han var landslagsman för Sverige på 70-talet och Bundesliga-proffs.
Vet du, på tal om Freiburg, att ni har en Liverpool-spelare nu på lån?
Nej, vem är det?
Ryan Kent.
Vad kan du säga om honom?
Talangfull ytter. Snabb. Jag sa att han satt inte ens på bänken nu senast i Bundesliga-omgången. Men skulle kunna vara en liten joker att kasta in.
Ja,
för ditt Freiburg.
Ja, det har börjat lite halvskakigt, så ja, snabbhet är väl bra.
Mm.
Benny Wendt kom till Freiburg på 70-talet och verkar vara, han spelade också i en del andra tyska lag, Kaiserslautern tror jag, och det här gamla fina namnet Tennis Borussia. Men han verkar lite trött på att då och då få dementera att han är Oscar Wendts farsa.
Mm.
De är ju då inte släkt. Wendt är väl inte som Andersson, men folk kan ju heta Wendt utan att vara släkt i Sverige. Mm. Han verkar vara rätt, det här med namn kan ju vara känsligt. Alltså det vet ju vi. Alltså de gånger man har slarvat med efternamn i text mår man ju inte bra.
Nej, fy fan.
Nej, för det är liksom, om man inte får det rätt så tappar man då som läsare förtroende för resten också. Och Benny Wendt tappade förtroendet för sitt gamla IFK Norrköping. Han intervjuades i Korren och det var mest en intervju som skulle prata om en gammal legendar. Men Benny var rätt bitter och frågade honom, ser du IFK Norrköpings matcher? Nej, IFK har varit dåliga på att ta hand om sina, sa han. fick ett brev från klubben. Benny Wenström stod det på kuvertet. Det säger lite. Och så kom han tänka på en annan oförrätt. Det var precis som när jag slutade på bruket och blev proffs. Då fick jag en liten kanon som present. Även då var mitt namn felstavat. Ja. Namn kan vara känsligt.
Ja, vi skänker en tanke till Benny Wenström. Ja. Och säger att vi gör det här avsnittet i samarbete med C-more. Och C-more visar som bekant alla matcher från Allsvenskan. På fredag så är det Häcken Elfsborg. På lördag är det IFK Göteborg Jönköping. Och på söndag så tar Malmö emot Hammarby. Måndag är det Eskilstuna GIF Sundsvall. Och slutligen tisdag då så möts IFK Norrköping Häcken. Sen kommer det ett nytt avsnitt av Offsides podcast. Allt detta kan man säga med C-mores premiumpaket. Med premiumpaketet kan man dessutom se C-mores alla filmer och tv-serier och favoritprogrammen från TV4 utan reklam. Gå in på cmore.se för att läsa mer.
Och färskast i våra allsvenska minnen är väl måndagens, som man säger, styrkedemonstration då av Djurgården på Gamla Ullevi. Mm. Där det var bland de här rätt spektakulära värvningarna som Bosse Andersson gjorde, som han firade igår.
Ja, jag såg att Gustav Engvall som la upp en bild på Instagram från omklädningsrummet på Ullevi, där alla låg i en hög och firade och var glada, och det var liksom gester och öppna munnar och vrål. Mm. Där låg då Bosse mitt i detta med sin typiska frisyr, får man säga.
Ja, den är speciell.
Ja, den det är han och Arga snickaren som har den. Ungefär.
Ja, fast om vi nu ska gå ner på teknikaliteter, är inte Arga snickarens lite vågigare, lite fluffigare, ja, på något sätt.
Lite mer fönar kanske.
Lång mittbena, ja, som ändå ligger på plats. Det borde den inte riktigt göra. Uh-huh. Den har hållit fast vid hårt. Uh-huh. Ja, han var väldigt glad.
I alla fall så låg alla där i laget, i princip. Förutom, jag såg, det var en som uppmärksammade på detta på Twitter. Vilka två saknas? Givetvis så var det Kim och Isak. De var inte med på bilden. Och minns man Kims sommarprat där han pratade om det här, liksom, vad som hände med den här nya generationen spelare som liksom, först de tänkte på när de kom in i omklädningsrummet efter en seger eller en förlust var liksom, att lägga upp en bild på Instagram och sådär. Att han kunde irritera sig lite grann på det. Är det det som vi ska tänka på? Mm. Och det tänkte jag på när jag såg den här bilden, att fan, de sitter i ett hörn och muttrar lite där, Kim och Isak.
Ja, just det. Som de gamla skolkatalogerna saknas. Kim Källström, Andreas Isaksson. Eller de kan vara så infällda som det kan vara. Det är ju märkligt med, alltså när någon arbetar in en persona och en bild av en själv, som man vill säga att Bosse Andersson har gjort, som en, vad ska vi säga, hårt arbetande sportchef med också vissa, brist på bättre ord, rock'n'roll tendenser. Mm. Att det liksom är full gas sådär, både i arbetet och i personligheten. Då tenderar man ju att köpa ganska mycket. Det kom ju ut någon liten filmsnutt, jag vet inte om det var i samband med U21-EM i somras, när man fick se Superbosse då på någon form av restaurang.
En liten blöt var med då.
Ja, och sen går hans favoritlåt på, som är
den med kavajen, vad heter den?
Ja, det är alltså en dag i juni, eller en kväll i juni, ja, eller sånt där. Men han tog av sig sin kavaj. Ja, det är då hans allra bästa låt. Mm. Den är med i Offside också när han går upp helt i den. Då sitter han i en bastu tillsammans med Henrik Sten. Mm. Och är liksom okontaktbar när den går igång. Ja. Att han liksom tar över honom helt. Och det gjorde du här med. Och då drar han väl av sig skjortan eller tröjan. Mm. Och sjunger, applåderar och står då i bara överkropp. Och skrålar liksom och ser väldigt lycklig ut. Mm. Det blir ju en rolig liten film som man får se.
Ja, det blir också en liten vattendelare. De flesta djurgårdarna gillar ju detta för att de var inne i en rätt bra fas där. Liksom. Kim Källström kommer hem och sådana saker. Och Jonas Olsson och så. Mm. Så de gillar det. Liksom. Fan, han får ju ha kul på sin fritid. Det är vår Bosse. Medan motståndarsupport tänkte, vad är det för en pajas?
Alltså, lite läget i tabellen och sådär. Ja. Om HB-kordföranden just nu skulle fångas med en sån. Så...
Nej, det är inte fingertoppkänsla.
Nej. Nej, men vad jag menar att om någon annan skulle ha gjort så som inte alls har den... Vad ska vi ta? Man kan inte alltid säga Peter Svärd. Men, ja, men Daniel Andersson, då hade det blivit, vad händer här? Han tappat det liksom. Men här är det mer, ja, det är Bosse, han kör. Mm, så. Och det gjorde han då på Gamla Ullevi igår med. Men det var kul rent spelmässigt att bland alla de här av hans spektakulära nyförvärv, den som kanske var bäst var ju faktiskt Jesper Karlström.
Mm, ett mål och nästan dominant på mittfältet.
Ja, han var grymt bra. Mm. Och ja, 7 poäng. Har vi lite guldspänning eller är det att hoppas på för mycket?
Jag vet inte, det. Jag vill inte spekulera.
Nej, det, är ju inte, det blev inte tråkigare i alla fall. Ja. Men det är lite speciellt ändå att det finns ett lag som leder Allsvenskan med 7 poäng och där det är väldigt negativa tongångar ändå. Mm. Alltså, jag vet inte om man har varit med om det tidigare, att ett lag har ledat Allsvenskan så stort och det ändå är så bekymmersamt. Mm. I alla fall i den interna jargongen för många. Bara det skulle ju kanske göra att laget under får lite vittring. Att man känner att de där uppe, har det inte så harmoniskt just nu. Stockholmsderbyt såg vi på också. Mm. Det var också bra spel. Mm. Särskilt från AIK kanske.
Ja, det får man väl säga. Och första halvleken där, jag tror att jag skrev det, att jag tyckte att det var den bästa halvleken jag sett den här säsongen av Allsvenskan. I en så hög intensiv match så var det så väldigt hög nivå och kvalitet på individuella och kollektiva insatserna. Det var liksom under högt tempo väldigt bra prestationer. Genomgång. Sen så tappade det lite grann då andra halvlek, men det var en väldigt sevad match för en neutral.
Det var också, det är inte så ofta vi nämner tiforna, det är så många andra som gör det. Men jag måste säga att de lyckades ovanligt bra, Hammarby-tifo-gruppen. Mm. Förutom att det var snyggt och så. Så ofta, det som, eftersom man är, vi är lite textnördar, så det blir ofta att, jag kan ju notera att tycker att något ser fint eller inte lika fint ut rent visuellt, men ofta så dras ju min blick mot banderoller och
koppin.
Ja, precis, koppin. Och det är lätt att gå bort sig där, skulle jag säga. Mm. Att man blir lite högtravande. Då måste man verkligen sätta tonträffen där, vilket inte alltid görs. Därför brukar jag generellt sett föredra de här lite enklare, hjärndöda uppmaningarna. Kriga gnaget, eller bara kämpa bajen, eller vad det kan vara. Mm. Men den här gången var det faktiskt rätt briljant, den som de hade, som bara var Hammarbymärket och så, från barnsben till gravsten. Bra copy.
Ja, när vi ändå pratar om det, vi får faktiskt höja Änglarna som igår då på Ullevi också hade ett väldigt fint tifo.
Mm.
Torbjörn Nilsson var,
ja, det var ju många lager i det.
Ja, det var det.
Det var, alltså, förstår jag rätt att man anspelar då på Torbjörn Nilsson Gud, står uppe vid Pärleporten. Och sen hade man offrat några till helvetet, va, på väg dit. Mm. Och det var väl Andreas Andersson och Jesper Blomqvist och en påse pengar som skulle anspela att de har sålt sig då. Mm. Men så de här som stod i olika tröjor, det var då som de som möjligtvis ville hem då, va? Eller?
Ja,
alltså Marcus Berg, Värnblom och det där gänget. Ja. De stod ju på vänt där liksom.
Ja. Ja, han kanske också stod... vänt.
Ja, det var inte jag. Han är bitter. Ja, det var också stiligt. Mm. Sen var det ju rätt mycket Johan Wieland uppe i Stockholm som kanske knep en poäng åt Hammarby, som var väldigt bra. Och fick beröm av sin tränare Jakob Mikkelsen.
Mikkelsen, noterar jag att du uttalade så.
Har ju lärt mig att det ska vara så då. Det blir säkert fel på andra ställen. Mm. Inte bara för sina räddningar.
Det är kul när han pratar fortfarande engelska när han blir intervjuad av Seymour och så.
Mm.
Och han pratar även, han säger inte... So today we're playing AIK. Han säger, today we're playing AIK.
Ja, han kör dem.
Han kör hockey igenom.
Bokstaveringen
han är konsekvent.
På. Ja, okej. Okay. Ja, då har han ju alltid nått det. Ja. Han öste beröm över sin målvakt. Och inte bara för räddningarna. Vad var det han sa där?
Ja, han sa ju att Wieland hade ju lite bekymmer med sin fysik. Och han fick väl då en spruta, om jag förstod saken rätt.
Mitt under match.
Mm. Och i efterhand så recenserade då Mikkelsen det här. Hans vilja att fortsätta, som att han var en riktig man.
Mm.
Och det kan man ju tycka lite grann.
Viker inte ner sig.
Han viker inte ner sig, en riktig man. Det kan man tycka att det är lite... Nu är inte Mikkelsen längre den yngsta tränaren, men han är fortfarande ung, han är som vi, 35-årsåldern. Och att som 35-åring använda sig av det där uttrycket, att jämföra något som att detta är ingenting som en tjej skulle klara av.
Mm.
Det är inte riktigt fräscht.
Nej, fånigt. Men om man bortser från aspekten manligt kvinnligt och istället går på det där med, vad ska vi säga, den höga smärttröskeln som statussymbol. Den kan man ju också tycka blir fånig ibland, att man får beröm och uppskattning för att man trotsar smärta.
Mm.
Men,
det är ingenting jag får.
Nej, du har väl extremt låg smärttröskel.
Ja, det är läkare.
Jag har inte riktigt vågat säga det, men nog är det så.
Ja, det är läkare som sagt det till mig några gånger under
på år. Riktigt?
Ja. Jag har ju hypokondriska drag i mig och går gärna en gång extra till läkaren om jag skulle ana något oråd i kroppen.
Ja.
Och ett par gånger nu på sista tiden, nu var det ett tag sedan visserligen, men som läkaren har sagt, det kan ju faktiskt vara så, Anders, att du känner en smärta som den vanliga personen inte känner. För att de tycker inte det gör ont. De tycker bara att man har kanske lite ont i huvudet. Ja, tänker man inte med. Men när du har det så är det som att du har migrän eller du tror att du har en tumör i hjärnan.
Säger läkaren. Ja. Ja.
Och det tar jag med mig.
Så det är dels
men
då eventuell...
jag har inte mindre ont för det. Om man säger. Jag får med bara hålla det för mig själv.
Just det. Men det blir dels då eventuella slängar av en hypokondri.
Mm.
Men även att du också är dålig på att ta smärta.
Exakt så.
Ja. Ja, du skulle då inte få mycket beröm för detta i ett idrottsperspektiv.
Men det är ju så. Slår jag tån i en dörrtröskel till exempel.
Då sjukanmäler du.
Ja, men jag tror att jag ska dö. Alltså jag känner det svärtna i förögonen. Medan andra har ont i 10 sekunder och sen går det över. För mig så sitter du i i 2 dagar.
Ja.
Du släpper inte.
Det gör det ju inte.
Ja, men nästan.
Men vill du gärna prata igenom din smärta och sådär som du känner med din fru? Och så?
Ja, fast det har också slutat med.
Ja, det kanske är bra,
det är bra för oss förhållanden.
Det är bra för relationen. Om man säger att du har låg smärttröskel då, eller ytterst låg.
Obefintlig.
Din motpol är kanske Stefan Schwarz då,
ja,
som ju i sanning var känd för att ha hög smärttröskel. Mm. Jag skulle dra det så långt som att säga att det är en av de grejerna han är mest känd för.
Ja, jag tror att det är den första nästan tanken man får när man tänker på Schwarz. Man tänker inte på hans känsliga genomskära eller hans vältajmade tacklingar eller hans närkampsspel.
Blickförspelet.
Blickförspelet, herregud. Alltså, man går direkt mot fysiken. Nummer ett. Ja, det är säkert nummer ett för Stefan Schwarz.
Ja, man tar inte riktigt plats på mittfält som i MFF, Benfica, Arsenal, Fiorentina och överleva på den nivån om man bara har hög smärttröskel. Mm. Men jag tror att för den breda massan, det man tänker först på nästan, ja, inklusive mig själv, det är nästan att se Stefan Schwarz gå av planen lugnt och behärskat med en trasig hälsena.
Knappt haltandes.
Ja, knappt haltandes. Knappt grimaserande heller. Mm-hmm. Och att han spelar vidare när benet har gått av en bra stund.
Mm.
De historierna lever ju nästan kvar längre än, inte en VM-bronset i sig, men det är inte så att man tänker på Stefan Schwarz VM-brons. Mm. Tänker nästan på Stefan Schwarz järnmannen.
Ja, det är det, och så är det Mats Olssons krönika om det här rapsfältet där någon hade väl kört in, någon bonde hade rissat in Gud, va?
Ah, så var det ju inte riktigt. Olsson uppmanade folk att skriva Gud på de här fundamenten vid motorvägarna som går över så att man ska kunna se det. Sen, ja, jag ska inte, det kanske var någon jävel som var ute på rapsfälten, men jag
har
inte för.
Så jag har trissat upp den här för mig själv, den här historien.
Ja, lite grann. Ja, det kanske var någon som gjorde det, vad vet jag. Men hans krönika var att, för det var också så här, skulle jag starta ett företag med en person i hela världen så skulle jag välja Stefan Schwarz.
Mm.
Alltid att lita på och klippa. Och så här, skriv Gud på motorfesterna. Fyll Rålambshovsparken. Det var ju liksom inför de skulle komma hem. Sådär.
Mm.
Så han hade ju i sanning en positiv bild av Stefan Schwarz.
Ja, nej, men alltså, när vi växte upp så var det ju det här, du vet, Terry Butcher till exempel. Du vet, när han är helt blodig och springer runt i bandagerat face.
Mm.
Och de här spelarna som man... Och det är ju obehagligt också, man kan säga sådär, ibland blir en spelare helt groggy.
Beckenbauer med Mitella, va?
Ja, just det, den är också sjuk.
Ja.
Men när de är groggy, det finns ju en sak hos en som känner att det är helt vansinnigt att de ska gå in igen och sådär. Du vet, efter huvudskador, det har man ju pratat mycket om och sådär. Ja. Men det finns ju någonting i en också som blir lite imponerad. Så, vad är det med den här människan? Det är ju... Ybermänniska.
Vad var det han, den gamla finländske tuffingen, hockeytuffingen Rutto berättade? Att, liksom, att de var så godtyckliga med att när han hade fått och satt och var helt groggy efter en huvudsmäll i båset och det var typ tisdag. What day is it? Thursday. It's close enough. In again.
It's close enough. Han sa att Sunday, oh, you should have said Thursday.
Ja, det blir också, det är lite roliga historier då nästan så. Det finns också en sportslig diskussion i Beckenbauer med Mitella. Han viker inte ner sig för han är så viktig för laget, men man kan ju invända att en frisk reserv hade varit bättre. Eller som han, det var ju en helt sjuk historia från NHL här i våras, Stanley Cup-slutspelet. Jag tror klubben var San Jose Sharks och spelaren var 37-årig Joe Thornton. Väldigt viktig för Sharks då. Och man vet då att han har någon form av skada. Du vet hur det är hemlighetsmakerierna där. Man vill inte säga exakt vad det är för skada. Lower body injury och sånt. Sen visade det sig då, när allt är färdigt sen, att han drog av korsbandet.
Mm-hmm. Och fortsatte?
Ja, alltså, jag vet inte om det skedde under match, men det var liksom... Det var inte, för det finns ju spelare som har spelat utan korsband. Alltså som Leif Foppa Forsberg då till exempel. Mm. Men då har de ju fått den skadan och sen ändå rehabbat. De har gjort en operation och satt in ett nytt korsband. Men det här var alltså en skada som var färsk.
Ja, just det.
Alltså liknande kanske Zlatans skadan.
Mm.
Och han spelar efter det 4 NHL-matcher.
Mm. Där spekulerar du med Zlatan?
Ja, det gör jag ju faktiskt.
Det är faktiskt helt otroligt.
Den frågan, han var ju på Hisingen igår.
Ja, på Volvo. Ja. Volvo Cars.
Ja.
Vi är inte sponsrade av Volvo, men vi kan säga det ändå. Han var där, hade en hel dag där han gick runt och minglade med fabriksarbetarna på golvet och träffade nya USA-chefen för Volvo, tror jag. Intervjuer på scen. Då var det öppnade upp för allmänheten också. Det var ju, man ska veta då, igår måndag här i Göteborg var en regnig jävla dag ute på ett lerigt fält där.
Mm.
Men startade körde en hel dag där.
Mm.
Snackade Volvo.
Ja, och han fick ju någon fråga om knät, men inte den där specifika. Nej. Vad exakt är det för skada?
Nej, det är ju
du fick?
Väldigt hemligt fortfarande.
Ja.
Undrar varför?
Ja, jag vet inte. Det kanske är, han vill upprätthålla mystiken på något sätt. Ja. Jag vet inte. Ja. Det är ju ändå kul, vår nya praktikant, Fredrik Tillberg, hade ju någon form av bekant som jobbar på Volvo. Han var inte dugg intresserad av vare sig fotboll eller Zlatan. Man tar för givet att så här, vilken fest för alla som jobbar där och får liksom ett avbrott. Jag tyckte bara, fan, folk överallt. Och så här, kan inte jag bara få göra mitt skift och gå hem? Så, svår situation också för de journalister som var där. Om jag hade varit nyhetschef på GP eller GT så hade jag direkt såklart beordrat ut en reporter och en fotograf dit.
Mm.
Men de kunde inte göra någonting där. De fick inte ställa frågor och är bara helt i händerna på den här Volvo-samtalsledaren med väldigt förskrivna frågor såklart. Det måste ju liksom klia i en. Att, och det enda man kan göra är att skriva någon liten betraktelse kanske. Mm. Varför pratar vi om Zlatan? Jo, jag spekulerade ju om hans skada kanske var lik när Joe Thornton då.
Ja.
Som alltså gjorde 4 slutspelsmatcher med ett helt nytrasat knä och fick beröm från sin coach efteråt när allt var färdigt. Coachen sa, jag har aldrig sett en spelare spela med ett avslitet inre ledband och främre korsband, det var till och med det.
Mm.
Det är en av de modigaste insatser jag någonsin har sett. Knät flöt omkring.
Mm.
Alltså gör ont i mig när jag hör det. Mm. Hockey också.
Mm.
Det är, man får ju säga att det är en kontaktsport.
Ja. Du har ju också en softspot för korsbandsskadade personer med tanke på att du själv har gått igenom detta trauma.
Ja, det var ju lite den parallellen jag ville dra.
Ja, jag vet. Ja. Du vill bara prata om din egen jävla korsbandsskada.
Ja, men det är ju någonting stört här med att den här spelaren ska spela 4 NHL-matcher med ett helt... Han har både trasat sönder ledbandet och korsbandet.
Mm.
Alltså man kan knappt gå då liksom. Mm. Han fick väl proppa i sig mängder med smärtstillande, gissar jag. Men fan, vad säger det om Sharks reserver? Att de inte kan gå in? Att han, alltså är han så viktig för laget?
Mm.
Både för sin egen skull, man undrar ju hur hans framtid blir.
Mm.
Och även, inte bara på hockeyrinken utan... privat. Han riskerar ju liksom att få men för livet för
honom. Han hoppar ju att Sharks ledning har belönat honom för denna...
Ja, de kallar honom modig då. Uh-huh. Men jag vet inte, kanske borde någon annan spelat. Men ändå så finns det... Alltså, min instinkt blir ändå också precis att tänka att så här, coolt gjort.
Mm.
Jag fick ju brev i veckan.
Jo, jag vet.
Jag öppnar inte så ofta brev.
men,
och det här var ju också då att vi har försökt att nå dig. Det är sådana brev vi ofta får då. men det var från Magnus.
Ska du berätta att du hade en inkasso-grej här för boken Mamma Mi som har lånat i Hedvig?
Ja, det var någon slags alltså perfect storm av, för jag var på väg till biblioteket med en Mamma Mu-bok som då hade fått brev om att nu riskerar det här att bli ett inkasso om du inte lämnar den här. Men samtidigt som jag är på väg då till bibblan med Mamma Mu så ringer telefonen. Och det är det från en busschef. En buss som jag hade bokat för mitt bröllop. Som ringde och berättade att du var nöjd med bussen eller? Så jag bara, ja absolut. Vad märker du? Du har betalat fakturan 2 gånger. Så då gick jag på något sätt, då tog de ut varandra där. Var extremt sen med någon grej. Men det var ju svårt att säga till bibblan då att så här, ni ska veta att en annan grej betalade jag 2 gånger. Ja. Och sen kom jag hem och så öppnade jag då ett brev som har legat där ett tag. Och det var från Magnus Forsblad.
Mm.
Landslagsläkaren Magnus Forsblad.
Ja, jag visste.
Mm, stort. Och brevet är då, hej! Det har nu gått 10 år sedan din korsbandsoperation.
Mm.
Och innehållet, syftet med brevet är att de vill göra en uppföljningsenkät.
Mm.
Och de använder då formuleringen att vi vänder oss till alla fotbollsspelare. Och där blev jag lite varm då. För liksom, brevet var i egenskap att jag var fotbollsspelare. Det har jag ju inte varit sedan jag var 13. Liksom.
Du känner att du var med i en liksom exklusiv liten klubb där?
Ja, det här brevet kanske går ut till Henrik Larsson också. Mm. Vi är liksom, för första gången, fan, vi har någonting tillsammans här.
Mm.
Vi har försökt att nå dig, bla bla bla. Viktigt att du är med i den här. Det var märkligt då att det kanske är min främsta merit som fotbollsspelare. Att jag har dragit ett korsband.
Mm.
Det liksom, där finns i alla fall en beröringspunkt med yppersta världseliten. Och har ju otaliga gånger dragit upp just det här med korsbandet. För det är ju vanligt att man träffar spelare och intervjuar som också har problem med knät. Mm. Fastnar alldeles för länge i sitt eget korsband. Jag vet vad du pratar om. Jag själv så gick jag, man känner att de zonar ut. Men man liksom fortsätter. Jag vet precis vad du går igenom det här första. Som att det skulle ha något med varandra. Jag hade ju ingen match att träna tillbaka till. Jag kunde ju bara ta det lugnt och
softa. Det var inte din karriär.
Nej, verkligen inte. Ändå så vill jag liksom säga, ah, fan, det är du och jag, vi vet något. Alla vet inte riktigt hur det är liksom. Känner även liksom när Sudic drar det, att jag vet lite grann om det här. Vet ju inte ett skit om det. Han som har dratt det liksom 1000 gånger också. Och det är ju patetiskt i sig. Men det, visst är det något lite ömsint med det här. Med att ändå, det borde ju vara ett deppigt brev.
Jag vet. Men sen så såg jag också att du...
Men jag var fotbollsspelare.
Ja, ja. Så såg jag också att du fick en dikt skickad till dig av Sidden.
Ja, den är fin.
Bengt, har du den? Kan du läsa upp den eller?
Ja, det kan jag göra. Det var ju spot on i det tillståndet jag befann mig i.
Men du ut en Bengt Sidden. Vet han, Bengt Sidden Andersson va?
Bengt Sidden Andersson, Sidden ja. Smeknamnet.
Ja, han hade väl det som, hans bok, diktsamlingen var det väl. Mm. Hela bollen ska ligga still, tror jag. Kom ut kanske 80-talet.
Mm.
Som blev rätt känd som väldigt många, de kanske börjar göra pension nu, men många sportjournalister på 80- och 90-talet som var aktiva och som uppskattade Bengt Sidden använde väldigt många referenser från denna bok.
Och vilken svensk förbundskapten gillade ofta att referera till Sidden och höll honom väldigt högt, eller håller fortfarande, han är fortfarande i livet.
Ja, var det Tommy?
Ja, ja. Det var det ju. Särskilt den där, en gång blev jag världsmästare 100 gånger. Han är då nere i dikten, personen nere på sin lokala fotbollsplan och försvinner iväg i drömmar. Den, jag undrar om man till och med drog den för laget någon gång. Jag undrar hur de reagerar på det.
Ja, den här Sidden, han dog väl 2013, ska vi kanske påpeka.
Ja, den här dikten som då träffade mig rakt i hjärtat när jag satt med det här brevet från Forsblad, den lyder så här. Den heter Jämlikhet. En handfull fotbollsspelare tillhör eliten. Cirka 1000 spelare är ganska bra. Men vi är 10 000-tals som ingenting är och kan inget bli. När doktorn tittade på min trasiga menisk och sa typiskt fotbollsspelare, kände jag en viss glädje trots smärtan. För doktorn sa ju fotbollsspelare.
Samtidigt då som Djurgården, vad sa du, styrkedemonstrationen på Ullevi?
Jag valde att kalla det så.
Igår. Så gjorde ju Trelleborg en liknande insats. But guys, det är inte samma typ av motstånd kanske. Men
ja, då kanske det är det väl inte. Du pissar inte på guys för att man säger så.
Nej, jag vet inte vad jag är. Det är lite svårt att formulera mig där. Ja. Det blev som det blev. Men Trelleborg ligger ju nu då på en...
Kan det vara något i då, att guysarna är ju ofta väldigt snabba på mejlen?
Ja, eventuellt. Ja.
Det är de ju.
Ja, just det.
Ja, på ett bra sätt ofta. Ja. De är ofta roliga klenoder. Och ja, sånt. Men även går man fel i en guys-formulering, då är de snabba.
Måste nog säga det en gång för alla. Vi får hela tiden lite nya lyssnare. Och det är alltid nya lyssnare som hör av sig när vi säger klenoder om saker. Vad har ni missförstått här? Det är inte klenoder, det är anekdot, tror jag.
Ja, det är anekdot såklart.
Men det är Anders Lindpar. Gå tillbaka och lyssna så kommer ni fatta det.
Ja, vi kan ju, lite enklare om vi bara säger det. Det till. Anders Lindpar har missuppfattat anekdot och tror att det är klenod. Och gillar då att dra. Jag har en skön klenod om det från Arsenal-åren med George Graham, bla bla bla. Då har vi som en hommage. Han har detta.
Precis. Mm. Men Trelleborg ligger nu på en rätt stabil kvarplats. Helsingborg möter väl då BP ikväll och det är väl en superviktig match för Helsingborg. De ska haka på chansen där.
Mm.
Och det kan man då säga att det är kanske då vi har Dalkurd ångrar på i Superettan. BP ser ut att klara den här och så har vi då Trelleborg. Men det kanske mest...
Kommer ett reportage om Dalkurd i nästa offside.
Mm, precis. Men det mest överlägsna spelaren som vi hittar i svensk fotboll just nu.
Mm, finns inte i MFF.
Finns inte i Djurgården.
Finns inte i Trelleborg eller BP eller Dalkurd.
Nej, finns i Borlängeklubben Kvarnsvedens IK.
Ja, utan tvekan.
Nämligen Tabita Chawinga. Som jag har gjort 19 mål då. På, är det 15 matcher tror jag det.
Det här är också ett lag som i allra högsta grad riskerar att åka ur. Vi talar inte om ett topplag.
Nej, precis. De ligger ju på platsen precis ovanför nedflytten. De har inte kvar då i damallsvenskan. Men de ligger precis på platsen ovanför. Och under dem så ligger då KIF Örebro.
Mm.
Och vad var det med?
Göteborg kanske va?
Ja, Göteborg. Ja.
Samma poäng, men typiskt nog då. Bättre målskillnad i Kvarnsveden.
Ja.
Och det beror på henne.
Det beror på henne. Och hennes 19 mål då, det är fler mål än vad 6 övriga lag i damallsvenskan har gjort. Varför säger då? Ja. Inte tillsammans.
Ja.
Men det är alltså 6 lag som inte har gjort fler än 19 mål.
Mm.
Och skulle inte vara för de här Tabitas mål så hade de legat på nedflyttningsplats just nu. För de har haft sämre målskillnad. Sen så är ju problemet med kvarsamhet. De släpper in flest mål av alla. De har släppt in, tror jag, 41 mål.
Mm.
Vilket är överlägset sämst då av samtliga lag. Men hade det inte varit för Tabitas så hade de ju inte ens varit i allsvenskan.
Nej, det var också hon som sköt upp dem i allsvenskan, jag tror, under en säsong, men de gjorde 47 mål. Nästan svårt att ta in. Och det är värt att poängtera igen att de spelar ju alltså inte ett lag som dominerar sina matcher och där det kanske är chanser på löpande band.
Mm.
Skulle kunna vara en svensk The Knowledge-fråga. Har någon gång funnits en skyttekung i ett lag som åkt ur allsvenskan? Mm. Ja, Niklas Skog i Västra Frölunda förstås.
Just det.
Nej, men det blir ju extra remarkabelt då. Mm. En solklar MVP är vad hon är. Mm. Och det är ju ett spännande läge för den här lilla klubben då, som jag tror är en ganska stor klubb på rent breddmässigt, men som man kanske traditionellt sett inte förknippar med högsta serien.
Pingisklubb också?
Ja, jag tänker på skidor också. Ofta är det sådär i längd SM så är det någon Kvarnsveden löpare som Jakob Hårdgärna säger.
Mm.
Men det gör det ju då. Man undrar hur de funderar nu. Här har vi kanske... De har ju fått trumf på hand plötsligt. Vad ska de göra med det? Alltså det här är ju ändå på en ganska penningmässigt låg nivå.
Mm.
Jag måste säga att jag själv är väldigt okunnig på hur högt de är upp övergångssummor när det gäller större värvningar inom damfotbollen. Mm. De största lagen både i Sverige och utomlands som PSG eller de engelska lagen eller tyska. Så. Löner kan man höra rätt ofta om hur mycket de tjänar, men det rapporteras inte så ofta i samband med övergångar om det är några övergångssummor.
Nej.
Det är säkert jag som är dåligt påläst, men om de ofta är bossman eller om det är en summa som bara inte läggs ut, det förekommer ju knappt att det är en spektakulär värvning på herrsidan om man inte får höra vad den gick för.
Nej, vi läste väl någonting om att om man kollar i engelska högsta ligan, damligan, så var den dyraste övergången var 50 000 pund.
Eller? Det var 2 år sedan, så det är möjligt att det har slagits då, men det var en inhemsk övergång från Reading till Chelsea, tror jag, och jag minns inte namnet på spelaren, men hon gick då för 50 000 pund och då var det inhemskt rekord, vilket inte är så mycket pengar.
Nej.
Men så, det här är ju en situation som Kvarnsvedens ordförande aldrig har varit i. Nej. Såklart. Och hur ska det, jag såg att de skulle värva dit Chawingas lilla syster.
Mm.
Det flöt liksom förbi i sommarrapporteringen som en liten notis så. Skyttedrottningens lilla syster på väg till Kvarnsveden från Malawi då.
Ja, men det är lite sån som Donnarumma, Milans målvakt, när de värvar in hans rätt mediokra bossa till Milan genom ett A-lagskontrakt. Lite grann för att hålla honom glad.
Mm.
Lite så hissar man att det är. Nu kanske Chawingas syre är grym och kommer att vara näst bästa anfallaren i allsvenskan. Det vet vi inte.
Nej, lite cyniskt tänker jag direkt då att Chawinga, när hon är så här bra, det saknas inte större klubbar som vill ha henne.
Nej.
Och hon borde inte vara ointresserad av att spela i en större klubb.
Nej.
Och tjäna mer pengar. Men Kvarnsveden vet förstås att här kan vi verkligen snacka om att hon är skillnaden mellan att kanske hänga kvar eller åka ur.
Ja.
Men man spelar ju kanske ett högt spel då. Då gissade jag då att värvningen av syrran kanske ett sätt att blidka Tabita Chawingas eventuella missnöje med att vara kvar.
Ja.
Någon slags kompromiss, vi tar hit syra.
Samtidigt så kan de inte behålla henne kanske längre än den här hösten ut, skulle jag gissa. Men då kommer det då, ja, ska de gå till någon av de stora klubbarna, Rosengård och Linköping i Sverige, de kan ju inte lägga upp pengar. De har ju, det är ju knappt
lite runt. Pengar kan de väl lägga upp, men
ja,
inte monstruösa.
Alltså. Det är nog de där 500 000. Det är nog inte mycket mer. Alltså, hon ska ha en lön också. De har ju inte de pengarna. Och då kan det bli då kanske franska ligan, PSG, Lyon, de här som har värvat, Lotta Schelinens Eger och Kosse. Eller lite sådär Manchester City och Arsenal och de här klubbarna börjar väl i England ha lite mer kapital. Och sådär.
Men... Ja, det känns så kopplat till spelaren ändå alltid ofta. Att vad hon kanske kan få i lön, att Chawinga byter Kvarnsveden mot, låt säga, PSG. Och då rapporteras det kanske att hon mångdubblar sin lön. Bra för henne, men vad faktiskt en klubb har att tjäna på den här liksom dyrgripen. Det går inte liksom ens att jämföra med Neymars miljarder. Men vad det kan handla om, jag vet inte. Och jag tänker att det finns ett intressant läge för att det vet det kanske inte Kvarnsveden heller.
Nej,
att det, vad är referensramen när man går upp med någon från PSG och ska förhandla? 10 miljoner, vad är det galen? Liksom, sådär. Det måste vara väldigt, väldigt svårt med den värderingen.
Det är ju inte liksom, de har aldrig suttit i den här situationen. De har en av världens bästa spelare. Och då vet inte liksom, hur ser marknaden ut? Hur gör man? Liksom? De har ingen aning. Visar att den spelaren som tjänar bäst förutom Chawinga har ju, det är ju bara kaffepengar. Det är ingen som kan leva på det. De har aldrig varit i närheten av den här situationen.
Nej, nu vet jag inte vad vi gör med det här. Om vi kommer åka upp till Kvarnsveden eller om vi pratar vidare om det här eller om det inte blir någonting alls. Men om man ibland vill förstå lite hur vi tänker när det finns i alla fall frö till en potentiellt sett spännande historia att berätta, så här har vi egentligen komponenterna som gör en nyfiken i alla fall. Mm. Man har en spelare med en minst sagt intressant bakgrund från Malawi. Man har hela den grejen med att komma från ett otroligt fattigt land och där hon inte fick spela fotboll från början och ja, hur hon ändå tog sig fram där. Man har den här klubben som plötsligt har fått in en av världens bästa spelare medan övriga inte håller den nivån. Man har hennes framtid. Och kan också vara att föreningens framtid kan påverkas väldigt mycket av det här beslutet. Och så har man en att man slåss för kontraktet samtidigt. Bara de ingredienserna gör att det finns en potentiell tårta att baka. Vi får se om vi gör den eller någon annan gör den. Ja. Men intressant läge är det, i alla fall av många anledningar. Jag såg lite på toppmötet, för de spelar inga toppmöten då, Kvarnsveden. Men det var ett toppmöte i Malmö mellan Rosengård och Linköping just, som blev 2-2. Linköping leder nu serien med 4 poäng och är väl i bra läge för att vinna SM-guld då. Men det jag fastnade mest vid var faktiskt ett inslag före matchen som tror Lov Brattgård gjorde med två av Rosengårds spelare som jag hade hört om men inte visste så mycket om. Det var deras målvakt Erin McLeod och anfallaren Ella Massar McLeod. Jag ska vara ärlig också och säga att det som fångade mitt intresse var att Ella Massar McLeod pratade speciellt. Jag skulle jubla om jag sa någonting annat.
Ja, otroligt. Sicken blandning det var mellan engelska och engelska och svenska.
Ja, även engelska nästan med lite skånsk touch. Mm. Så. Men det är verkligen så här, gonna play against Linköping. De kommer komma ut med everything they got. Vi har en bra rivalry. Och för mig, it's första gången I feel appreciated. Man gillade henne direkt. Mm. Det funkar ju bra. Alla förstår ju engelska. Mm. Så hon kan ju köra vidare med den om man vill. Mm. De lever då också ihop. De är gifta. Mm. Och hon antydde då Ella Massar att hon hade fått en del skit när hon värvades till Rosengård. Att hon bara skulle varit ja, men som en Antonio Donnarumma-värvning. Mm. Att någon som bara kom på köpet. Vill ni värva mig, då får ni ta min fru också. Nu har ju hon då minst sagt motbevisat eventuella tvivlare, för hon ligger 4 i skytteligan. Bra många mål bakom Chawinga. Mm. Men hon är deras bästa målskytt. Mm. Så hon gör ju en bra säsong. Men där hade man också ett potentiellt reportage, kände jag, framöver. Nu kanske Rosengård inte riktigt är så nära Linköping som skulle behöva vara för spänningens skull. Och det här ska sannolikt inte handla om sexualitet. Men det är ju speciellt att i ett guldjagande lag så är bästa målskytten och målvakten ett par. Mm. Och med allt vad det innebär, det kan ju vara en stor styrka kanske att de kan varandra utan och innan, stöttar varandra, har varandra som samtalspartner, men det är nog en relation. Oh. Och vi vet hur det är med relationer. Oh. Där fanns också någonting, kände jag. Så såg jag att hon läste lite mer om dem och hon verkar ha en spännande bakgrund, hon Ella Massar McLeod, med en tuff uppväxt i USA, men mamma som var bipolär och hade gått igenom mycket och pratade väldigt varmt om sin fru Erin, vad hon hade betytt. Och där fanns också möjligtvis någonting. Nu slänger vi ur oss lite möjliga spår här. Inblick i, så vi har precis lämnat ett nummer. Och då innebär det att vi är i en planeringsfas för eventuellt hur det nästa nummer kan se ut. Och ingen av dem här, vi kanske inte åker till varken Kvarnsveden eller Malmö. Kanske åker till något av ställena. Eller åker vi till båda. Mm. Vet inte, men så, nu, det blev inte riktigt meningen så, men nu fick de en unik inblick i den ganska kaotiska, kreativa processen. Precis. På hela att planera ett nummer.
Ja. Men du, om vi ska bara byta lite spår här. Så,
det gör vi.
Ja, så kan vi, utan att prata för mycket, här har vi då i ett lag då, två stycken som är gifta och spelar tillsammans. Sen så har man då rivaliteten som spårar, och vi har pratat om det hur många gånger som helst, som Messi och Ronaldo då, till exempel. Förresten, vet du det? Att, vem var det senaste spelaren att vinna Ballon d'Or?
Får jag fråga, ingår det här i, det kan ju också vara en annan sorts inblick i att noggranna och minneskunniga lyssnare vet då att Anders ska vara med i Vem vet mest? I november, eller?
Ja, inspelningen i november, tror jag.
Vilket då att när han inte ligger och känner efter med sin låga smärttröskel så läser han gamla uppslagsverk på kvällarna.
Så för det att liv, ja.
För att plugga, helt enkelt. Skänk en tanke till Anders fru den här hösten. men det, Ballon d'Or var inte ett kapitel.
Nej,
där.
Nej, det var det inte.
Nej, för ofta kommer du och frågar så här, vet du vem Per Brahe var? vad sa du? Senaste vinnaren av Ballon d'Or som inte var Messi eller Ronaldo? Ja. Cannavaro vann 2006. 2007. Kaka!
Stämmer. Då kom Messi och Ronaldo på andra och tredje plats. Men det var 2007, det är alltså 10 år sedan. Och jag tror Messi var, han vann då 2008 första gången. Då var han väl 21, tror jag att han var. Vilket är rätt imponerande i sig. Men jag läste en intervju som Johannes Kleri, som vi nämnde lite då.
Spanska kunnige.
Mm. Och han länkade ut från sitt Twitterkonto till en intervju som var i El País. Med Esteban Granero.
Mm.
Och detta var då inför mötet mellan Barcelona och Espanyol.
Mm.
Derbyt.
Yes.
Och Esteban Granero är då jämnårig, tror jag, med Messi. Och spelade i Real Madrids ungdomslag. Tillsammans med det gänget. Det var väl kanske...
Casillas kanske.
Casillas. Och de vann ju år efter år de här ungdomsturneringarna och så. Men så plötsligt, så när de var typ 15, så träffade de Piqué.
Mm,
som de spelade i Barcelonas ungdomslag.
Precis, det skulle vara ungdomsturnering i Villarreal, tror jag.
Ja, just
och de
det.
Bodde på samma hotell, de här 15-åringarna. Soon to be starsen.
Ja, och så var det då Grané och Casillas, de var ju alltid lite kaxiga, vi kommer att vinna och sådär. Så sa Piqué, nej, jag tror inte det. Vi har nämligen en ny spelarlag som är helt otrolig, jag har aldrig sett något liknande. Och så säger då Grané, så pekar liksom Piqué på den här killen, så ser de en kille som sitter och plaskar med fötterna i poolen sådär.
Mm.
Det är det ju en 15-årig Messi.
Mm. För sig själv sitter han där.
Och sen typ dagen efter så spöar ju Barcelona Real otroligt liksom. Det är, de har inte en chans. Och det är första gången som han får då syn på Messi. Det var en fin liten historia av den här Granero.
Precis, och till saken hör väl att Piqué var känd som något av en skämtare och någon som ofta drev med folk. Mm. Så trodde ju inte på honom när han pekade på den där lille pojken som satt med och skvalpade med fötterna i poolen.
Ja,
men fick veta att det verkligen stämde dagen efter då.
Ja, Granero har haft en fin karriär. Han spelade som sagt i Espanyol. Han var i Queens Park Rangers under deras lite märkliga tid.
Ja, precis. Ja. Och var ju, alltså, han gjorde ju ändå förhållandevis många matcher i Real Madrid trots att de värvade in hela tiden på hans position. Özil och andra. Och nu, jag tror inte han spelade derbyt, men är väl ny Espanyol för säsongen, tror jag. Mm. Kom han från Sociedad kanske, tror jag.
Det har Oscar koll på.
Ja, han spelade där förut.
Mm. Men i alla fall, den här då, vi sa ju det här med Ballon d'Or, vi sa att Messi var 21. Den här överlägsenheten ändå som Ronaldo och Messi har uppvisat nu i 10 år, där de har varit överlägsna så många år i rad. Utan några dippar egentligen, får man säga.
Och de är ganska, om vi utgår från att de blir etta, tvåa i nästa Ballon d'Or, då är det alltså två spelare över 30 som blir det. På ett sätt så är alltså den fysiska aspekten är en sak.
Mm.
Där han var, det var ju fler bra citat i den här Granero-intervjun från El País. Det var ju Kleri som hade bara snabbt direkt översatt den. Men han... Det är svårt att säga intelligenta saker om Ronaldo och Messi, för det är bättre att titta så fattar ni själva. Men det var ganska träffande när han beskrev det som att han tyckte att Ronaldo är verkligen verket av. Man kan se hur han har stått och nött. Klart att han har en kopiös talang, men träning. Men Messi, som ju såklart också har gjort det, kan nästan lura dig att tro att någon har varit framme med trollspöt.
Mm.
Så. Det var också gjorde att man kände att Granero har en intellektuell nivå som är ganska hög.
Mm.
Men just Ronaldos spelstil är ju ändå väldigt mycket explosiv.
Mm.
Och att han är vid 32 års ålder fortfarande precis lika snabb.
Ja.
Det är något speciellt.
Mm.
Men det komma någon annanstans.
Ja, nej, men det blir lite aktuellt nu med tanke på Rafael Nadals Grand Slam vinst här i US Open i söndags, där han då vann sin, vad blev det, 16:e Grand Slam, vilket gör att han är 3 bakom Federer. Och ändå
båda är bakom Serena Williams,
som har 23, det ska man inte glömma bort. Ja. Det är helt otroligt faktiskt. Och jag tror hon tog sin första 99 US Open.
Ja, det spannet är sjukt.
Alltså. 18 år nu. Det är rätt mäktigt. Alltså.
Ja.
Ja. I alla fall så blir man ändå påminn om hur dominanta Nadal och Federer är då på här sidan. Dominanta Messi och Ronaldo är. Och egentligen kollar man på alla de här 4 tillsammans, så är det väl egentligen bara kanske Ronaldo som aldrig någonsin har varit riktigt sådär. Man har ändå sagt så här, Messis tid är över nu kanske. Federer hade ju sin rätt långa svacka, var skadad, och han tänkte nu är han körd. Sen kom han tillbaka och vinner.
Ja, och Nadal också.
Nadal har ju haft skadebekymmer som bara fan liksom. Men Ronaldo är väl egentligen den som har haft liksom en kurva som har hela tiden liksom nästan bara fortsatt peka uppåt lite.
Mm.
Så. Och även i allmänhetens syn på dem. Så.
Ja, jag håller med. Det finns ju, alltså, de har ju likheter mellan sig, de här två paren. Alltså fotbollsparet och tennisparet.
Mm.
En del skillnader också. Är väldigt, precis som du säger, att från att de började samla Ballon d'Or vinster, så har de ju, ja, de har ju varit såklart ett och två nästan hela tiden.
Mm.
Medan de andra två har ju blivit avskrivna. Det stämmer att Messi, folk har i sanning skrivit sådana krönikor att kanske började gå ut för nu lite grann. Men det har ju varit betydligt skarpare och tydligare på, för där har man ju ranking att förhålla sig till på tennisplanen, att om någon hade sagt för, bara för två år sedan, när kanske liksom Djokovic var överlägsen och Murray var främsta rival, 2017 så kommer Federer och Nadal ta hem alla Grand Slam tillsammans. Mm. Det har de alltså gjort.
Mm.
Alltså Federer vinner Australien och Wimbledon och Nadal vinner franska och US Open. Det var väldigt överraskande.
Ja.
De har liksom haft den aspekten av att de har varit bäst och orkat ta sig tillbaka igen.
Mm.
Medan de här kan man nästan beundra mer för att de konstant orkar vara så uppe så länge.
Mm.
Det är just, alltså, fysiska påfrestningen är ju en sak. Den mentala är ju en annan.
Mm.
Alltså vad som faktiskt är drivkraften här. Ta en sån som Nadal då, eller vi pratar om Ronaldos fysik och han måste underhålla den. Nadals spelstil är ju en annan än Federers.
Mm.
Alltså som, och han slog igenom så jävla tidigt. Han var ju känd i världen som en, höll på att bli en av de bästa när han var 17-18.
Mm.
Och har alltså en stil som gör att han får kriga oerhört hårt för varje poäng.
Mm.
Extremt slitsamt. Sådana spelare brukar ta slut när de är 25-26.
Mm.
Antingen att de lägger av, som Borg, var 25. 25!
Mm.
Det är stört ju.
Mm.
Eller så är det fullt logiskt. Man kan ju tycka att det är så det borde vara. Där borde man tröttna någonstans. Både man är utsliten mentalt och fysiskt. Medan han bara kör på och tar sig igenom. Han behöver inte samla en krona till.
Nej.
Egentligen ingen titel till heller. Visst, han är tre bakom Federer. Det kanske kan vara en morot, men noll att bevisa. Liksom.
Mm.
Man vill ju göra det här till något fint och att det måste vara någon slags kärlek till sporten.
Mm.
Uttalat ibland om att det kan vara en rädsla för att lägga av. Men då blir man nog fan inte bäst fortfarande.
Nej.
Då kommer det börja märkas. Och det är ju något helt otroligt faktiskt att han gör det.
Ja.
Vissa likheter med Ronaldo på det sättet.
Mm. Ja, nej, men det är bara att lyfta på hatten så mycket man kan för den här typen av atleter som bara pågår.
Ja, det finns ju vissa. Man kan väl se det på två sätt. Om vi tar fotbollsvärlden, att när vi var små så tänkte man kanske folk börjar lägga av när de blir 30 kanske.
Mm.
Det finns ju förutsättningar för att man kan ha en längre karriär rent fysiskt med att man får mer hjälp med återhämtning och vila och finns en större apparat kring det.
Mm.
Att man är bättre på att vårda spelarnas kroppar. Det här är kanske en av de grejerna som när vi intervjuar tränare som de gillar att prata mest om.
Mm.
Återhämtning.
Mm.
Och det är en av de grejerna vi allra minst använder i text. För det är för tråkigt att läsa om. Men vi fattar ju att det är viktigt. De är besatta av det här återhämtnings... hur man kan liksom tjäna 12 timmar till genom att göra så istället efter en match. Eller två dagar efter gör vi så här. Eller de använder det här verktyget.
Mm.
Eller vad det kan vara. Men det gör ju att de har förutsättningar för att ha längre karriärer.
Mm.
Sen är den mentala aspekten att man ska orka. Man skulle ju också kunna hävda att fotbollen blir tuffare i och för sig.
Mm.
Men vi går ju mot att spelare kan få längre karriärer om de har huvudet med sig. Och
ja, orka. Samtidigt så ökar ju matchmängden under säsong. Men Ronaldo kan ju nästan spela 55-60 matcher bara med Real Madrid. Och sen så utöver det så har han Portugal. Det är rätt många matcher jämfört med Glenn Husseins heydays. Där det var liksom färre lag i ligan, det var mycket mindre cupmatcher och sådär. Då kunde man kanske gå igenom en säsong på 35 matcher. Men nu är det nästan den dubbla dosen och tempot har ju ökat något otroligt. Så att även om balansen, det är inte liksom ett plus-minus-spel där man hamnar på noll. Utan det känns ändå som att de högintensiva löpningarna har ju hela tiden stegats med åren. Och tempot och liksom närkampsspelet och sådär har ju liksom blivit hårda också. Så ja.
De kanske tar ut varandra, men jag tycker det finns tendenser på att spelare kan hålla på längre om huvudet är med. Sådär.
Mm.
Ska man gå och se Borg-filmen eller?
Ja, vi är kluvna där, både du och jag.
Ja, men den kanske borde vara en recension här. Det blir ingen recension den här veckan. Den får stå på vänt.
Aha.
Tag. Jag fick prestationsångest efter din hyllning till Livet på läktaren, podcasten förra veckan.
Mm.
Kanske kan vi gå och se Borg-filmen och så kan jag stå för recensionen och du var samtalspartner i nästa veckas podd. Mm.
Ska vi avsluta med, för att jag vet om att idag så är det, vad blir det då, 9 år sedan David Forster Wallace tog livet av sig och dog. Vi har ju nämnt honom ett par gånger tror jag i samband med Roger Federer. där han skrev, tror det var 2006 i New York Times, texten som heter Roger Federer as a Religious Experience, som är en otroligt underhållande text om hur vacker och graciös Foster Wallace tycker att Federer är på planen. Den finns på nätet. Och med tanke på då att det är en årsdag sedan han dog, så kan vi tipsa om den.
Jag vet, Anders, att du förra veckan när du hade en av, jag vet inte, hade du en av dina låga smärttröskeldagar? Kanske du kom inte till jobbet i alla fall.
Nej,
nej, du var säkert sjuk. Ja. Men du var så pass pigg ändå att du orkade se ett program, nämligen Vetenskapens värld.
Och en repris.
Typisk dag-tv då.
Ja, det får man säga.
Men du hade någonting där.
Ja, SVT:s Vetenskapens värld. Det här programmet sändes då förra veckan, tror jag det var, på Vetenskapens värld, och handlade om att de skulle försöka reda ut vad som gjorde de bästa lärarna. Vilka egenskaper och vilket beteende har en riktigt, riktigt skicklig lärare? Och intressant nog, vilket jag inte visste, så var det i kommunen Ockelbo i Sverige där de har röstats fram som har de bästa lärarna. I alla fall.
De har de bästa resultaten då, eller ja, hur mäter man?
Jag tror det. Ja. Anker. Jag var som sagt lite sjuk, men tog ändå in detta.
Ja.
Och sen så visade sig då att det funnits en hel del forskning kring det här, både i USA, men i Norge så ligger man i framkant. I Stavanger har det under flera år då pågått någon typ av forskning där man filmar framstående lärare som alltid får goda betyg då av sina elever. Vad gör de annorlunda jämfört med en medelmåttig lärare? Och det var intressant för att de kom fram till saker som att det fanns liksom tre stycken punkter som var viktigare än någonting annat. Det ena var emotionellt stöd, alltså att man ser alla. En lärare, en norsk lärare där i Stavanger, förklarade som att efter en lektion ska alla eleverna känna att vi har haft ögonkontakt minst en gång med samtliga. Liksom. Att man ser alla utifrån vad de har för problem med utmaningar och uppmuntrar dem. Och sådär. Det känns ju rätt uppenbart, kan man tycka.
Ja, men inte alla gör inte så.
Nej, det tror jag definitivt inte.
Inte bara den skock. Utan. Ja.
Punkt två då, som var avgörande om man skulle vara en av världens bästa lärare, det var klassrumsorganisation. Alltså struktur, regler, förberedelser. Det kan man också tro är rätt självklart. Liksom. Men att eleverna vet lite grann vad som förväntas av dem när man kommer in. Och att man själv har liksom en plan för lektionen. Inte bara för lektionen utan för hela liksom kursen. Och man följer upp och sådana här saker. Också regler. Liksom, att ha inte på keps här inne till exempel. Sista saken var då inlärningsstöd. Att man varierar undervisningen. Man lägger ansvar på eleverna. Man utmanar eleverna. De här tre. Och när jag satt och tittade på det här då. Det handlar om lärare, så tänkte jag, ja, det här är ju självklarheter också för en fotbollstränare som vill vara framgångsrik. Man måste ha det här, se alla spelare och prata med dem. Och liksom, kommer det in någon som har, liksom, hänger med huvudet, så kan man kanske se det som om man är en skicklig tränare. Det handlar ju mycket om den här man management som är så populärt nu.
Ja, om man ska översätta det i fotbollstermer, så läraren ska inte bara ha ögonkontakt och lägga all sin tid på de 11 främsta eleverna.
Exakt.
Och läraren får inte, eller tränaren får inte bara glömma bort dem som inte är i en given startelva.
Exakt. Mm. Och det här med klassrumsorganisationen då, man ska liksom vara förberedd, ha struktur, regler, vad som förväntas av en, förberedelse inför träning, inför matcher och sådana här saker också självklart. Och inlärningsstödet då, man ska variera träningarna till exempel, det ska inte bli tråkigt. Man ska också lägga ansvar på spelarna, att man ska förvänta sig att, ja, de ska också förbereda sig. Så.
Men inte kvadraten varje gång.
Nej, precis. Och allt det här är ju självklart.
Det kan vara så här kongenial att inte kvadraten varje gång i lärarrummet på tavlan och inte på fotbollsplanen heller.
Ja, precis. Och så tänker man så, de framgångsrika tränarna skulle kunna bli ganska bra lärare. De flesta lärarna, om man är intresserad av fotboll, skulle kanske kunna bli bra tränare. Tänker jag. För att det är så många saker. Det handlar ändå om att man är en chef över en större grupp där man ska samarbeta för att prestera. Kan jag tycka.
Lustigt att du säger det. Precis, de orden använde just Kvarnsvedens tränare. Jag läste på lite om i den här Chawinga-historien. Uh-huh. Han var tydligen gammal lärare då.
Uh-huh.
Och sa att jag drog de här parallellerna med att det är det som är det mest gemensamma. Att det är en grupp tillsammans som ska återkomma någonting. Man kan ju säga att de ska ha individuella betyg och sådär, men att är det helt utflippat på ena sidan så blir det kanske inte så bra för den andra heller. Det finns ju vissa, jag håller med om mycket, sen finns det ju aspekter i, jag vet en av de grejerna som tränare gnäller mest över i svenska tränare är ju kanske att de får tillbringa inte så mycket tid att vara just tränare som de skulle vilja vara.
Är det så mycket annat nu?
Det är kanske administrativt och det är man det är snack med agenter och sponsor, evenemang och mediebiten. Och de hamnar liksom för långt ifrån fotbollsplanen för ofta. Så. Och att det finns en del politiska aspekter. Att en tränare, jag menar Pelle Olsson hade kanske haft godare förutsättningar att få fortsätta träna AFC om han likt Jan Andersson hade varit granne och kompis med ordföranden. Att liksom, det är lättare att se att en rektor, liksom en lärare kan tycka att rektorn är en idiot. Han kommer ju troligen inte sparka honom ändå. Medan det blir, man måste vårda relationerna med de högre upp i maktkedjan som tränare. Den aspekten är ju lite jobbig och kanske lite tuffare för en tränare.
Absolut.
Sannoliken är det mycket som är tuffare för en lärare också.
Ja, det ska vara nu med det fria skolvalet. Så här, det kan ju vara så att agenterna, om man har det i fotbollsvärlden, som håller på och ska sälja in och ska förnya kontrakter eller försöka få bort spelare och spela liksom ett spel och sådär. Inte på samma nivå, men det finns ju också på skolnivå nu. Så där, att andra skolor erbjuder bättre laptops och du vet, det kan ju vara så. Men det jag tänker, som inte vet en
föräldrarna då, som man ju hör mycket om. Nu har inte jag barn i skolan, men jag följer ju med i debatten och jag har förstått så mycket som att fan, det är ju, ser jag flera likheter där, tänker jag, med auktoritetsgrejen. Den är ju dels aktuell på tränarsidan när man talar om det blir för spelardrivet. Vi har ju nu ett ganska, om man räknar året från inte bara 2017 utan från ett år tillbaka och nu, så har ju Allsvenskan sett väldigt många tränarskiften. Ganska många har också fått sparken och även i Superettan. Och det finns en diskussion som ju kanske Noah Bachner har varit väldigt duktig på att driva. Han vill göra skillnad på klubbar som är spelardrivna och tränardrivna. Så. Om man diskuterar, har tränaren förlorat i auktoritet? Ja, skulle en del sparkade tränare säga. Och den vet jag ju finns i skolan med. Att en lärares auktoritet tycker många har försvagats och det har blivit sämre av det. När man själv gick i skolan, så mina föräldrar visste knappt vad jag hade i betyg. Medan man i alla fall får bilden, jag står utanför, att det läggs i mycket mera. Att man ringer och vill liksom konfrontera en lärare som har satt ett sämre betyg och vill säga hur han eller hon borde göra.
Ja,
och det kan ju vara en tränares motsvarighet till agenterna då kanske. Ja, att de här som de måste lägga tid på utanför. Att säga, åka inte med er nu. Liksom, eller en styrelse.
Precis, men det jag tänkte på när jag såg det här Vetenskapens värld var ju att under alla år som man hade lärare, både som liten och sen som äldre på universitetsnivå, och under alla år som man hade en fotbollstränare och under alla år som man jobbat med det här yrket som man har, där man är fotbollsjournalist och träffat en himla massa tränare, så är det ofta så att om man då säger att det finns tre saker som sticker ut för att vara en riktigt bra lärare, om vi säger att det är samma inom fotbollen, att det är tre stycken liksom grundpelare för att man ska lyckas, så är det ju väldigt ofta så att man känner starkt att en tränare kanske är bra på en av de här tre sakerna, anammar den här enda saken och går all in på den och släpper lite grann de andra två sakerna. Likadant med lärare. Alltså om man hade en lärare som var otroligt hård, disciplinerad, som ställde jävligt höga krav, men som verkligen inte så de liksom här, se varje elev, det var så himla långt ifrån, så kör de all in på den, för det visste de, det gav resultat och det var den personen. Man liksom, år efter år så förfinar man det där kanske.
Till skillnad från en fotbollstränare så har ju i alla fall i de flesta fall en lärare i ett klassrum inte lyxen av att ha en assistent eller till och med flera assistenter som kan då fylla luckorna. Så ska väl kanske en bra huvudtränare fungera, att man ska omge sig med folk som kan komplettera en, som kan bidra med fält där man själv inte är så stark, att man ska känna sina svagheter. Medan läraren har ju sällan den lyxen. Är det en extra resurs där, så är det kanske ofta för att en elev behöver extra stöd eller så.
Precis. Men det är ofta den känslan man har när man då framförallt sitter och intervjuar eller sitter och pratar med en fotbollstränare. Och de kan prata om frustration för att de inte får ett nytt jobb eller för att de har fått sparken. Och så vet man hur en person är. Man vill ju egentligen bara säga, men fan, du borde verkligen jobba på de här sidorna. För att du är bra på det här, men det här, detta glömmer, det är uppenbart för mig. Och jag vet ju vad dina spelare tycker om att jobba med dig och sådär. Men det kan man inte säga, det är inte min uppgift som journalist.
Nej, förhoppningsvis så har han då som sagt insikten av att någon annan kan hjälpa den med den biten. Det är väl så man hade liksom försökt att resonera själv i alla fall. Att man skulle inte ta, jag skulle inte ta dig som assisterande, för då skulle det inte bli mycket planering gjort. Jag behöver någon som är duktigare på den administrativa biten, som kan öppna posten. och som kan planera för längre fram. Liksom,
kan spela
logistik.
Upp en PowerPoint-presentation och sådär.
Nej, precis.
Det har mycket hjälp.
Nej, exakt så. En självkännedom är ju viktigt.
Precis. Och därför, Johan, så tänkte jag att vi skulle göra ett litet experiment här. Jag tänker att ÖSK, de bestämmer sig som de gjorde här, att Axén inte ska stanna kvar.
Mm, eller han bestämde det också.
Ja. Kan man läsa mer om nästa nummer offside. I alla fall, de kontaktar Johan Norenius. Du är då en fotbollstränare som har gjort en liten resa i lokalfotbollen i Motala. Och kanske till och med varit uppe i nästa division 2-fotbollen och sådär. Men anses ändå ha någonting som känns tillräckligt spännande för ÖSK ska våga satsa på dig.
Axel Kjell är inte med i bilden. Nej, överhuvudtaget, som jag alltså inte blev Axéns efterträdare.
Nej, man ska komma ihåg också att ÖSK är precis i den situationen de är nu. De är säkra allsvenskan. Det kan inte hända så mycket åt något håll. Och det finns rätt mycket resurser för att de har sålt Besara för 150 millar.
Oj.
Så du kommer in, du träffar ÖSKs ordförande, ni sitter och diskuterar det här och han säger mycket tydligt till dig att det vi lockas av, vi vill testa någonting helt nytt. Vi vet vad du har gjort. Vi vet också om att du har en bakgrund som lokalreporter.
Ja, vänta nu, det här blir, jag måste bara få förutsättningarna klara för mig här. Alltså i det här experimentet så är jag, det var som mitt liv var från början, att jag kanske började på lokaltidningen när jag 17. Mm. Men efter ett tag med Division 4-referat så uppstår det en chans att få komma in lite i en klubb. Mm. Och istället, något sliding doors ögonblick, så när jag är 20 så överger jag journalistiken. Mm. Och engagerar mig i lokalfotbollen. Ja, är det så? Jag, alltså inte, jag kommer, för det hade ju blivit, jag hade ju blivit utskrattad om jag kommit dit nu med, ja, nej, att en del vet att, nej, han har varit journalist på offside.
Nej, det är de premisserna.
Utan också, vi leker med tanken att det ändå är en lite lovande lokal fotbollscoach helt enkelt.
Precis.
Men med viss kunskap om medier.
Med viss kunskap om medier. Och det är tillfället.
Annars är jag mig själv.
Ja, precis. De vet ju precis
vem många lager är. Här.
De vet ju precis vem Johan Norenius är i den personligheten som vi i, som lyssnar på podden så som vi känner dig. Du gillar att kanske imitera någon och lätta upp stämningen och dra en liten på spåret-quiz och sådana saker.
Det är inte det som har gjort mig till en lovande coach.
Nej, nej.
Men du har inte skadat heller.
Men du har ändå gnetat på där rätt länge. Ja. Och så bestämmer du dig, Johan Norenius, 35 år gammal. Fan, jag testar det här. Vad fan, kan det gå fel? Jag känns ändå som det finns någonting. Vi har rätt mycket pengar. Och då säger ju då ordförande att du får givetvis anställa ett team runt dig.
Oj.
Med hjälptränare och personer runt som du tror kan kompensera för de eventuella bristerna. Du har aldrig varit uppe på allsvensk nivå, Johan. Det är vi medvetna om.
ÖSK tänker här i det här läget att nu ska vi, det finns många lediga tränare nu. Vi ska nu inte vara en sån här klubb som sätter upp fingret och tar, nej, vem är ledig. Nej. Vi ska ha något helt nytt. Lite så som Elfsborg gjorde med Haglund en gång i tiden då.
Precis så. Mm. Och då är experimentet då är, för det första, vad skulle du i din personlighet som du har nu då, Johan Norenius, 35 år gammal, vad skulle du liksom bygga på när du skulle ta den här gruppen, ställa dig inför dem och prata? Vad skulle du trycka på som du har i dig själv?
Gud. Jag skulle väl, jag tror att jag kanske av de här bitarna du nämnde från, du hade tre punkter där, mm, från vad som gjorde en bra lärare. Den jag kände igen mig mest i var väl den första kanske.
Säger alla.
Emotionellt stöd. Ja. Att jag skulle, alltså jag är intresserad av dem, mm, och vill gärna liksom lära känna dem som personer för att kunna förstå dem bättre. Mm. Jag ser alla, jag ska inte säga att jag ser, det skulle jag säkert inte göra. men jag tänker att den ligger närmast mig själv. Mm. Och att jag kanske kan vara hyfsat, man får också leka med att jag är utbildad här antar jag. Jag har gått Bosans utbildningar.
Ja, det har du gjort.
Så jag, liksom, jag kan mina träningsövningar.
Ja,
så.
Ja, visst.
Jag hade förstått värdet vid att det inte måste bli statiskt, mm, och försökt att variera träning väldigt mycket. Men kanske också liksom varierat i sätt vad man gör. Kanske bytt ut någon träning då och då mot något helt annat. Att vi, det vet jag, inte går på bio kanske, men du fattar vad jag far lite efter. Ja. Det jag vet och skulle säga, ska man säga sina svagheter till en grupp? Det låter inte så smart.
Ja, men det är ju du.
Jag är transparent.
Ja, då är det din ledarstil.
Ja, jag skulle säga att grabbar, det här gör mig väldigt intressant som tränare, för ni har säkert hört om att det finns många unga, så inom citationstecken, spännande tränare som kommer upp nu. Vi ser i Allsvenskan att många yngre tränare får chansen. Vi har den här Igor som inte ens har fyllt 30 i Halmstad. Mikkelsen är inte så gammal och det finns många i det här spannet spännande. Jens Gustafsson är inte gammal. Men ni vet också att, vad brukar man säga om dem? De är väldigt pålästa, seriösa och har koll på den administrativa biten. Ja, tvärtom. Det gör mig intressant.
Ja, precis.
Att jag har ett rykte om mig i Motala fotbollen som något av en vildhjärna. Att jag inte hade så bra koll på struktur och planera logistiken för träningsläger.
Öppna aldrig brev.
Nej, det är en annan svaghet. Det kan någon få hjälpa mig med. Vi kan ha som ett schema som rullar. Mm. Att Nordin, Gerisic, du börjar den här veckan. Det har jag inte. Därför har jag tagit med mig ett team här som kan fylla några av de här luckorna.
Ja. Och då öppnas dörren. Vilka kommer in då?
Ja, och då säger jag också det här. För att fylla det här så har jag också tänkt. Jag bjuder nu in er spelare precis i mitt huvud hur jag tänkt. Det fanns ju, jag hade pengar att röra mig här. Och många var villiga att jobba med mig, konstigt nog. Men jag sa nej till många. För jag vet ju om att det här kommer jag från Motala från Division 2-nivå max. Det riskerar ju att bli överkörd om det kommer in en som är för mycket auktoritär och som har ett för... som är för erfaren med bra rykte och som kanske egentligen helst spelar första fiolen. Därför även jag har respekt för lediga tränare som Andreas Alm till exempel, men honom vågar jag inte ta in här killar. Mm. Jag behövde, kände att jag behövde någon äldre som inte är så sugen på att stå i rampljuset, men som kan stötta mig med de lite mer fotbollsfackmässiga bitarna. Mm. Här kommer Christer Svärd, grabbar, en applåd. Minns ni Christer Svärd, grabbar? Nej, det gör de kanske inte.
Precis, då får du bara berätta lite kort.
Han var då en av assistenterna i AIK under en tid, jag tror, inte om han var under Almtiden, Staretiden, kan vara sig under Norling, eller rädd att gå bort med här nu, men 2000-talet. Mm. Han hade ofta ansvarat för fasta situationer och var väldigt fotbollskunnig, men minst sagt något av en doldis. Mm. Han hade liksom inget, alltså han var jättetrevlig, men inget intresse av att synas och tog gärna inte den biten, men verkade gärna i bakgrunden och kunde de här liksom stora fotbollsfrågorna med organisation och så. Han skulle bli väldigt viktig för mig. Kanske både som samtalspartner och som något av en mentor eller extra pappa. Men han skulle inte liksom själv, jag skulle känna mig trygg med att han är inte ute efter att ta min plats. Ja. Utan går jag så går han. Eller hur, Christer? Ja, ja visst.
Ja, ja. Har du en i ditt team? Har du någon fler?
Jag är ju förtjust i, ända sedan jag skrev om AFC, när han var rätt hunsad tränare där, Andreas Brännström, som är nu på väg upp med Dalkurd. Mm. Här tänker jag lite egoistiskt då, killar, berättar jag, att det är inte så mycket mer att göra. Men jag skulle kunna ha mycket kul diskussioner om politik och musik och så med honom, för det skiter ni i. Men det kan vara viktigt för mig, och då kommer jag må bättre, och då kommer ni prestera bättre, känner jag. Så här kommer Brännan. Mm. Sen litar jag på att jag kan ta in en bra fysiolog och...
Men det kommer sen, det är inte lika viktigt, tycker du?
Nej, ja, det kan...
Återhämtning och sådär.
Jag skulle vara lite, vad får er att må bra? Jag skulle inte vilja ha Tommy Söderberg där, men kanske att jag liksom tar in honom en gång i månaden, kommer han och bara snacka lite. Mm. Så, då får vi upp en god stämning.
Ja, och sen då är det liksom första träningspasset då. Och då ska du förklara lite grann vilken typ av fotboll du vill se. Vill du se en 4-4-2? Är du ändå, har du dina rötter i den här Lagerbäckska? Eller är du mer modern tränare som börjar jobba med en sån trebackslinje? Och...
Jag har ju mina rötter i den så tillvida att det var på så sätt jag växte upp med den som var väldigt dominerande då. Mm. Med, jag skulle säga kanske Roger Gustafsson fotbollen så. Det var liksom min första kontakt med svensk fotboll, hur den såg ut. Mm. Och kanske landslaget under Tommy Svensson. Och så nog var det 4-4-2 för det mesta. Men jag har ju lyxen här, Anders, att som du sa så kom jag in i ett Örebro som ligger på säker mark. De behöver inte känna press över att de fightas om några Europaplatser, dit når de inte, men heller ingen stress över att åka ut. Mm. De har gjort det förhållandevis bra efter sina förutsättningar. Så jag skulle i början, jag kommer ju inte in där och behöver ändra på allting. Mm. Utan jag vet att flera saker har funkat. Och jag skulle väl lämna rätt mycket ansvar till spelarna där kanske. Att som de känner det trygga med. Ja. Det jag skulle haft på riktigt är att jag skulle haft långa individuella samtal med varje. Mm. Dels få lära känna dem som personer, men också hur de har upplevt och sig själva i det här systemet och vad de tycker. Sen skulle jag ju liksom inte, jag är ju lite konflikträdd. Jag skulle ha lite jobbigt med att peta spelare. Så kanske att Brännan får ta det. Och sen kör vi väl på helt enkelt.
Ja, jag förstår det.
Ja, det skulle ju vara också kul det skulle bli ett visst medieintresse. Mm. Ett liksom okänt namn som de tar upp här. Jag vet, och där ska jag lite nytta av min erfarenhet inom media. Mm. Att jag skulle ju ganska länge kunna lura dem med liksom meningar som låter bra. Och jag skulle kunna vara bra efter när vi börjar förlora lite, skulle jag kunna styra om storyn kanske genom att liksom jag kanske fejkar ett utbrott som får det att handla om mig eller så. Mm. Jag vet ju vad som triggar igång dem.
Ja, just det. På sådär, vi har ju pratat om de här tråkiga, nästan dödsligt tråkiga presskonferenserna efter. Om du spelat 1-1 mot Kalmar din första match som huvudtränare för ÖSK, du sitter där bredvid Nanne och Nanne sitter och tittar på de här intetsägande statistikarken som man
tufft får. Tufft att gå upp mot Nanne först. Han är lite känd för att subtilt trycka till unga tränare. Ja. Du är inte så rutinerad än, sa han ju till Stare.
Men ska du dra en liten klenå då om du känner dig lite pressad?
Så jävla dåligt, Nanne.
Ja, just det. Och sen så kommer du med i Lunds podd. Sitta där och göra fakta utan...
Ålder!
Vad svarar du på frågan? Bästa fotbollsögonblick, vad svarar du då?
Jag skulle nog sagt, givet vad jag kände då, så är det nog den här eftermiddagen som inte ansågs vara något särskilt för världen. Men när jag ändå hade mitt brinnande Arsenal-intresse och när Kanu vände 0-2 till 3-2 mot Chelsea på Edegoy.
Vad ska det stå på din gravsten?
Tack för matchen.
Och sen ja. Så kom han sån på Johan Renis och Resa började.
Dåligt med så här klipp som de brukar ha emellan. Ja, brukar liksom använda sig ganska. Det är ju mervärde att ja. De har ja, liksom radioreferent ja, och så. Ja. Så det bara blir någon liksom gammal webb-tv i Motala. Ja. Vi träffas på konditoriet. Ja, det skulle du röra om i grytan.
Ja,
jag skulle inte överleva länge. Ja. En kul experiment. Ja. Jag började ju faktiskt lärarutbildningen och slutade efter en termin.
Ja, det
kanske var viss självkännedom att jag inte skulle bli det.
Ja. Mm. Vi får se hur det går med det där. Men vi ska faktiskt göra så. Vi har ju inte sagt det riktigt. Och att vi lämnar ju en tidning till tryck idag. Så vi ska upp och bara absolut sista detaljerna. Sen skeppar vi iväg den till Todell. Sen ska vi ha lite gott ikväll och ta en öl eller två, tror jag. Men vi ska innan säga det att vi har gjort det här avsnittet i samarbete med Simo. Och Simo visar som bekant alla matcher i Allsvenskan. På fredag är det Häcken Elfsborg, på lördag är det IFK Göteborg Jönköping, på söndag är det MFF Hammarby, på måndag är det Eskilstuna GIF Sundsvall och på tisdag så är det IFK Norrköping mot Häcken.
Och förutom det så är det ju en internationell fotbollsvecka som verkligen drar igång här nu med både med Champions League och Östersund ska börja sitt Europa League-äventyr. Det kommer vi kanske säga en sak eller två om nästa vecka. Mm. Till dess, ha det så bra och mejla till podcast@offside.org om ni vill fråga mig mer om min framtid som tränare eller om andra saker.
Ta hand om er. Hej!